2024 kommer gå till historien som det år då man i Saudiarabien har utfärdat och genomfört flest dödsstraff någonsin. Och antalet dödsstraff och avrättningar i landet har ökat än i fler år. Människorättsaktivister kan dömas till långa fängelsestraff och yttrandefriheten är inte garanterad i lag. Men det är inte därför Saudiarabien har fått utrymme i nyhetsrubrikerna de senaste dagarna.
Nu är det klart att Saudiarabien får arrangera fotbolls-VM. På det internationella fotbollsförbundet FIFAs extrainsatta kongress idag tilldelades Saudiarabien VM år 2034.
Människorättsläge är dåligt, men ändå får de ordna fotbolls-VM. Hur går det här ihop? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och idag har jag bjudit in Yle Sportens Mats Alnäs.
The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk. Mabruk to our friends in Riyadh.
Så här lät det när det internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande nyligen presenterade värdlandet för fotbolls-VM år 2034, Saudiarabien. Mats Alnäs, Svenska Yle Sportens fotbollsexpert. Hur reagerade du när du hörde den här nyheten första gången?
Det är kanske delvis bestörtning förstås, men också uppgivenhet och någon form av självklarhet. Det är klart att det ska bli så här. Det här var en naturligt nästa steg i den utveckling som vi har sett i internationell toppfotboll. Och det här beslutet som ju då fattades tidigare i veckan, så visste vi ju om att för ett år sedan så stod det i princip klart att det blir Saudiarabien som ordnar VM i fotboll 2034. Så kanske de två känslorna i första hand.
Mm. Du sa att det är liksom en naturlig fortsättning på den utveckling som man har sett. Vilken utveckling handlar det om?
Men egentligen, vi har ju nästan under hela 2000-talet sett en utveckling där man rika människor plöjer in enorma pengar i fotboll, då framförallt i klubbfotbollen. Det börjar egentligen med Chelsea i början av 2000-talet, då med ryska oligarken Roman Abramovich, och sen har det bara fortsatt. Det har varit en snöboll som bara har rullat. Och Saudiarabien kom med här för ett tag sedan. Man äger via sin statliga investeringsfond Newcastle, ett Premier League-lag i England, och man arrangerar kupper för klubblag i sitt hemland. Man har pratat jätteöppet om att man vill ordna fotbolls-VM, och nu fick man ju det också. Och verkligen, jag betonar, fick det.
Ja, men vad då fick? För ett antal år sedan så bestämde FIFA att valet av värdland för fotbolls-VM skulle göras genom en öppen, transparent omröstning, och dessutom att man skulle välja värdar för ett världsmästerskap åt gången. Men nu har FIFA alltså då utsett värdländerna för både VM år 2030 och 2034, och dessutom så fanns det inga motkandidater i det här valet.
Det var ingen omröstning, det fanns inga motkandidater. Det var en kandidat per turnering. Och dessutom så har man ju pratat mycket om mänskliga rättigheter. Det är en viktig parameter i en ansökan. Och med tanke på Saudiarabiens rykte, även ska vi komma ihåg 2030-mästerskapet, så Marocko är en av värdnationerna, och Marocko är inte heller bland de högst rankade på så här frihetsindex i världen. Så det där med mänskliga rättigheter så kan man nu nästan stryka från FIFAs parametrar för att få VM. Dessutom ska man ju då säga att en orsak till att Saudiarabien blev den enda möjliga kandidaten, så är ju den här rotationen som man är ute efter kring VM. Mm. Man får en kontinent kan inte ordna fotbolls-VM flera gånger i rad. Och i och med att VM 2026 går i Nord- och Centralamerika, så var de borta från 34. Sen så går 30 då i Europa, Afrika och Sydamerika. Mm. Så Så de två enda möjliga kandidaterna var Oceanien och Asien. Och sen gav man då väldigt stram tidtabell för att skicka in sin ansökan, och då var Saudiarabien det enda landet som hade en ansökan att ge till FIFA.
Mm. Hur har resten av fotbollsvärlden reagerat? Vad har du snappat upp?
Ja, det är klart, det blir ju väldigt västvärldsfokuserat om vi står här i Helsingfors och pratar om det här. Och det är ju med samma bestörtning. Man ser det totalt olämpliga i att ett land som Saudiarabien får arrangera världens största fotbollsturnering. Kanske världens största idrottsevenemang i form av herr-VM i fotboll. Sen ska vi komma ihåg att vi är här i Västeuropa. FIFA, internationella fotbollsförbundet, består av över 200 medlemsländer. Europa är ganska litet i det här sammanhanget, och det finns många som tycker att vad klagar ni på i Europa? Det här är väl bara en bra grej att Saudiarabien, som har mycket pengar, får arrangera ett VM också.
Är det liksom nu kritiken som växer? Är det kritik mot FIFA eller kritik mot Saudiarabien?
Bra fråga, och det är ju två spår helt enkelt. Mm. För visst, den kritiken mot Saudiarabien tar ju stor del av den här kakan. Vi vet allt om mänskliga rättigheter, eller bristen på den, att sexuella minoriteters ställning i landet, kvinnors ställning, journalister som är kritiska kan bli fängslade, man använder dödsstraff. Och dessutom då att man väldigt, väldigt långt så grundar ju sig Saudiarabiens rikedom på olja. Mm. Och det är ju förstås då direkt kopplat till klimatförändringen som vi ser. Så alla de parametrarna finns ju runt Saudiarabien. Mm. Sen den andra delen då, FIFA, så är ju väldigt relevant också. Det är ju där som man ska säga att Norge har varit då väldigt kritiska. Man godkände ju inte de två värdarna för de här två turneringarna på grund av FIFAs... helt enkelt att man struntade i sitt regelverk. Man inte hade en öppen process och så. Och Norge konstaterar att man kan inte godkänna två värdar som inte har tagits fram via en vanlig demokratisk process, så att säga.
Mm. Om vi talar lite om fotbolls-VM 2022, också kritiserat för sitt val av värdland, Qatar. Vi vet att det var många gästarbetare som fick sätta livet till då det skulle byggas en massa arenor. Landets värderingar stötte på kritik. Jag funderar, alltså, kritik 2022, kritik för 2034, lär sig inte FIFA någonting?
Nej, det är bara att follow the money. Mm. Det är nog ganska långt så det fungerar. Saudiarabien har oerhört mycket pengar. Tidigare i år så slöt ju FIFA ett avtal med Saudiarabiens statliga oljebolag, ett av världens allra rikaste bolag förstås, om ett jättelukrativt sponsoravtal över många år. Money talks, helt enkelt. Det dit pengarna, där pengarna finns, dit vill fotbollen styras, och då är det ju helt tydligt så att man struntar i andra värden.
Ett av argumenten som lyftes upp kring VM i Qatar var att man skulle kunna påverka landet inifrån genom att ordna VM där och på det sättet komma åt att påverka landet. Funkar det då?
Ja, för ett år sedan drygt så gjorde jag en liten uppföljning på VM i Qatar ett år efter att mästerskapet hade spelats, och pratade bland annat med Amnestys finska verksamhetsledare Frank Johansson, och han konstaterade att när VM-finalen hade spelats, Lionel Messi hade fått bli världsmästare och turneringen var slut, lagen åkte hem, så försvann också intresset för hur det verkligen är i Qatar. Visst infördes ju förbättringar i hur man hanterar gästarbetare och så vidare, men ingen har ju egentligen tittat på det, i synade riktigt i sömmarna hur det verkligen blev. Och om man följer medier i väst idag, så inte skrivs det ju speciellt mycket om Qatar.
Jag tänker på alltså VM 2026, som du sa, Nord- och Centralamerika, VM 2030 Europa, Afrika, Sydamerika. Där är Marocko som kan ses som lite problematiskt bland de här, men annars är det ju ganska okontroversiella länder, det är ganska säkra ställen som det talas om. Räcker det här för att plåstra om såren för sen då Qatar och Saudiarabien?
Ja, det är ju svårt att kanske säga så. Plus att i de här fallen, 2026 och 2030, så där kommer ju då klimatfrågan att bli väldigt tydlig också. För 2026, det alltså kommer att vara matcher över hela USA och Kanada och Mexiko. Det är jättestora avstånd för lagen att resa, supportrar. Så där är det ju klimatfrågan i allra högsta grad. Och 2030 så börjar turneringen då med tre matcher i Sydamerika. Argentina, Paraguay, Uruguay. Enligt då FIFA för att hedra 100-årsjubileet av fotbolls-VM. Mm. Sen flyttar hela turneringen till Europa, Sydeuropa, Spanien, Portugal och Marocko. Så där är det också att rent hållbarhetsmässigt så finns ju ingenting att prata om där. Det är väldigt, väldigt ohållbart att ordna ett fotbolls-VM på det sättet.
Mm, mm. Som du sa, 200 medlemsländer i FIFA, Qatar, Saudiarabien, det är ju fortfarande det är ju två av 200 länder bland många andra. Varför är det så illa att FIFA väljer sådana här länder som värdländer för mästerskapen?
Ja, alltså om man nu tittar då som sagt från ett västvärldsperspektiv, så det är klart att vi har en viss syn på hur samhället ska fungera. Vi har en viss syn på att vi vill ha demokrati, så här, mänskliga rättigheter. Alla de här frågorna är väldigt viktiga. Och då står det ju så i djup kontrast till vad de här länderna står för. Sen ska det ju påpekas att och det sa också till exempel Lise Klaveness, Norges fotbollsförbundsordförande, då Norge framförde sin åsikt att vi kommer inte att understöda de här världarna. Att man måste vara öppensinnad. Man kan som inte vara tunnelseende och säga att vi kan bara arrangera fotbolls-VM i Tyskland och i Spanien för att det är trevliga länder att åka till. Att visst måste man ju ha en större bild i huvudet. Men det är klart att sätter man fotbolls-VM i ett land som använder dödsstraff väldigt ofta. Det var, om jag läste rätt, så 2024 har Saudiarabien använt dödsstraffet mer än någonsin tidigare. Mm. Och så belönar man ett sånt land med att få världens största idrottsmästerskap, så visst står det i ganska stark kontrast till de värden som FIFA väldigt mycket vill prata om med jämställdhet, inkludering och så vidare. Så på det sättet så blir det ju väldigt, väldigt konstigt att man ändå som sagt belönar ett land som Saudiarabien på det här sättet.
Om vi tänker på det är ändå det är 10 år till år 2034, en lång period. Människorättsorganisationen Amnesty befarar nu att många arbetare som ska bygga upp hela den här fotbollsimperiet som ska finnas i Saudiarabien kommer få sätta livet till, som det hände i Qatar. Tror du att så här med vetskapen om hur det gick i Qatar, tror du att Saudiarabien kan ta sig i kragen och försöka fixa saker för att visa att de är sin uppgift mogen?
Alltså själva ansökan som de ju har lämnat in då till FIFA, så den är fylld av löften om att vi ska förbättra oss, vi ska göra ditt och datt, mänskliga rättigheter, allt det här. Sen så ska det ju sägas att visst finns det hopp, för när Qatar fick VM-arrangörskapet 2010, Så då reagerade ju folk i första hand på att oj vad varmt det kommer att vara i Qatar när fotbolls-VM ska spelas på sommaren där. Det var mest en fråga om värmen, sen blev ju turneringen flyttad då till vintern. Nu så 10 år, då Saudiarabien får sitt VM 10 år på förhand, så pratar ju alla om de här frågorna. Visst, så det positiva med VM i Qatar var ju kanske att medvetenheten finns där nu, direkt när, det är egentligen före Saudiarabien har fått sitt VM. Så på så sätt kommer ju i alla fall västvärlden att titta väldigt, väldigt noga på vad sysslar de med i Saudiarabien. Gör man de förbättringar som finns? Men sen ska det ju konstateras att det är ju i första hand då FIFA som håller i det här. Och FIFA har, som sagt, lukrativa sponsoravtal med Saudiarabien. Man vill att Saudiarabien ska ordna det här mästerskapet. Gianni Infantino, ordföranden, är god vän med Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudiarabien. Så att tro på att FIFA ska kritiskt, jättekritiskt granska vad Saudiarabien gör, så ser jag som en ekvation som inte kommer att gå ut.
Tack så mycket, Ylesportens Mats Alnäs. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Kom ihåg att lägga till oss i din lista på arenan och beställa på våra notiser i Arena-appen. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden hittar du ju varje vardag just på arenan. Slutmix av dagens podd är gjord av Micke Andersén och Lukas Dahlström är producenten.